Vår förra statsminister, Sanna Marin alltså, hon har dragit sig för att kommentera inrikespolitik eller finsk politik överhuvudtaget sen hon lämnade riksdagen för Tony Blair-institutet. Det här gjorde hon i september 2023. Men under helgen, på röda mattan vid den finska musikbranschens stora prisfest Emma-galan av alla ställen, riktar hon mitt i att ganska syrlig kritik mot regeringen.
Suomen pitkän linjan mukaisesti kuitenkin tärkeimmät ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymykset on valmisteltu parlamentaarisesti kaikkia puolueita kuullen. Ja tästä kyllä antaisin hallitukselle risuja, vaikka itse asia varmasti on tärkeä katsoa läpi.
Och det hon kritiserar, det är det här.
Vastauksena turvallisuusympäristön heikentymiseen ja osana Suomen NATO-integraatiota puolustusministeriö on lähettämässä lausuntokierrokselle hallituksen esityksen ydinenergia- ja rikoslakien muuttamisesta.
No, det som försvarsminister Antti Häkkänen säger är lagtext och politikerspråk, men det han egentligen säger är att regeringen vill häva det totalförbud för kärnvapen i Finland som vi har haft sedan slutet på 80-talet. Du lyssnar på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar. Och den kommande kvarten frågar jag Albert Weckman som forskar och undervisar i säkerhetspolitik vid Åbo Akademi. Vad betyder det här egentligen? Kommer Finland bli en kärnvapenstat och gör det här oss säkrare eller osäkrare gentemot Ryssland? Ja, sen slutet på 80-talet, alltså i nästan 40 år, har vi i Finland haft inskrivet i vår lagstiftning att det inte får transporteras, lagras, placeras eller ja, överhuvudtaget finnas kärnvapen i Finland. Vare sig till lands, till sjöss eller i vårt luftrum. Nå, sen slutet på 80-talet har mycket hänt, inte minst då det kommer till vår granne i öst, Ryssland. Och det här det använder regeringen nu som motivering då de har förberett och presenterat sina planer och önskemål om att skriva om lagen så att det i framtiden inte längre skulle finnas ett totalförbud mot kärnvapen enligt lag. Albert Weckman, du forskar och undervisar i säkerhetspolitik och internationell politik vid Åbo Akademi. Vad betyder det här egentligen?
I praktiken så innebär den här lagändringen att vi tar bort alltså ett juridiskt hinder som idag då förbjuder all typ av import, all typ av transport av kärnladdningar i Finland. Det här betyder ju inte nu att Finland, vi ska nu gör den här, efter att lagändringen görs så börjar Finland ta emot kärnvapen under fredstid. Det här har ju både då signalerats av regeringen och republikens president. Tanken här är väl den, antar jag, att Finland, skulle en kris uppstå, att vi inte blockerar den här operativa planeringen inom NATO utan vi gör det praktiskt lättare om behovet skulle uppstå. Så att vi vill få bort de här mindre begränsningarna från 1987 vad det kommer till avskräckningen. Och hela poängen med NATO, kollektivt försvar, försvarsmakt, kärnvapen, så det handlar ju om avskräckning. Det vill säga att vi vill öka på de potentiella kostnaderna som det skulle innebära skulle ett land invadera oss. Mm.
Senast kärnvapen använts i krig var under andra världskriget när USA fällde atombomber över Japan. Sen dess har tekniken förändrats och mängderna ökat. Albert berättar att man idag räknar med att det finns omkring 12 000 kärnstridsspetsar globalt och ungefär 4 000 som är så att säga operativt utplacerade, alltså i princip redo att användas. Men det här beslutet som regeringen nu har presenterat, alltså att det skulle få finnas kärnvapen i Finland, det gör inte Finland till en kärnvapenstat.
Det stämmer. Om vi går in på det här att vad gör ett land till en kärnvapenstat? Så det finns ju alltså två olika definitioner egentligen på det här. Vi har den här juridiska sidan och sen har vi den här praktiska sidan. Och dessa definitioner används i olika sammanhang, men rent juridiskt sett, enligt det här icke-spridningsavtalet från 1967, så betyder alltså en kärnvapenstat är ett land som har, eller hade tillverkat eller provsprängt en kärnladdning före 1 januari 1967. Så det här är liksom viktigt att komma ihåg. Och hit hör enbart 5 stater i juridisk mening. USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Kina. Så de här länderna har en särskild status inom ramen för det här icke-spridningsavtalet. Så de får behålla sina kärnvapen, men juridiskt sett eller på papper så är dessa stater också skyldiga att fortsätta förhandla om nedrustning. Så det här är en sån här, den här äldre juridiska definitionen. Men sen praktiskt sett använder vi ju det här begreppet kärnvapenstat betydligt bredare, för då syftar vi ju på alla stater som faktiskt har kärnvapen. Oavsett om dessa stater är erkända eller ej. Erkända kärnvapenstater eller ej. Och då får vi ju egentligen totalt nästan 10 stycken, alltså 9 kärnvapenbeväpnade stater. Så vi har det här, den här 5, alltså USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike, Kina. Men sen har vi Indien, Pakistan, Nordkorea. Och intressant nog Israel, som faktiskt inte bekräftar detta. Mm-hmm. Men man anser då att Israel besitter kärnvapen. Så att, men om vi återkopplar det här nu till Finland, så även om Finland är och förblir ett icke-kärnvapenland, både om vi ser juridiskt och om vi ser praktiskt, även om vi skulle ändra på den här lagstiftningen, att vi då till exempel skulle tillåta någon form av import eller transport av kärnvapen på vårt territorium. Mm. Vi besitter inte egna kärnstridsspetsar.
Mm. Allt det här handlar ju i första hand om avskräckning. Faktum är ju känt sedan tidigare. Alltså Finland delar NATOs längsta landsgräns med Ryssland, och Ryssland ses som NATOs fiende nummer 1. Så Albert, om vi skulle ha kärnvapen i Finland, skulle det göra oss säkrare eller osäkrare gentemot Ryssland?
Skulle Finland ha nu kärnvapen, vi skulle ha placerat ett kärnvapen i Finland eller i förvar, så det här skulle ju inte ännu heller göra Finland till en kärnvapenstat. Mm. Utan det är en allierad, sannolikt USA eller kanske i framtiden nu Frankrike, som har diskuterats här, som då skulle ha dem i Finland. Kritikerna menar ju faktiskt att problemet med att sätta man placerar vid kärnvapen på finsk mark, på finsk territorium, så gör det här också till Finland till en strategiskt viktigare måltavla för en fiende, det vill säga Ryssland i det här fallet. Medan de individer som faktiskt talar för att Finland kanske borde överväga att i något skede tillåta stationering av kärnvapen på vårt territorium, att det gör oss säkra genom att det här då teoretiskt sett skulle höja vår avskräckningsförmåga. Det vill säga tröskeln skulle med avskräckningsförmåga ännu för att bena ur det här, det handlar ju alltså om att höja tröskeln för att Ryssland i det här fallet ska se det som lönsamt att invadera Finland. Så det är en svår fråga, och det är exakt det som gör den här frågan så kontroversiell. Så det beror helt på att vilken säkerhetslogik utgår vi ifrån. Tänker vi så att kärnvapen skulle stärka avskräckningen och göra det här ryska angreppet mindre sannolikt, eller tror vi att det tvärtom höjer risken för en rysk aggression mot finskt territorium? Så vill vi på något vis, jag besitter ju inte det här svaret egentligen på den här frågan, men om jag ska komma med någon form av upplevt nyktert svar, så både höjer det tröskeln mot angrepp, men samtidigt så ökar det ju nog teoretiskt sett Finlands den här strategiska exponering. Och det är just därför den här frågan är så otroligt svår och kontroversiell.
Regeringens förslag har fått kritik från oppositionen, främst eftersom oppositionen känner att regeringen har kört över dem då de har förberett det här lagförslaget utan att höra oppositionen om alla riksdagspartier. Men vad säger vi finländare om kärnvapen då? No, Albert berättar att folkopinionen, som historiskt sett har varit ganska hård och kritisk mot kärnvapen, sakta men säkert verkar börja mjukas upp. Men det är inte bara här i Finland vi funderar på det här med kärnvapen just nu, för förra veckan meddelade Frankrike under ledning av president Emmanuel Macron att de vill utöka sin kärnvapenarsenal och göra det möjligt att placera ut franska kärnvapen i allierade länder.
C'est une véritable convergence stratégique entre nos pays, de nature à donner une réelle profondeur à la défense de notre continent.
Albert, varför tror du att Frankrike nu går i de här tankarna och banorna?
Det finns ju liksom, det är ju två saker i bakgrunden här. Dels så har vi Rysslands aggressivitet, vi har den ökade osäkerheten i Europas säkerhetsmiljö. Dels har vi också en växande oro för, kan vi lita på hur stabil är den här amerikanska säkerhetsgarantin på längre sikt? Så att Frankrike kanske ser det här som en möjlighet också att positionera sig lite som den här europeiska kärnan när vi kommer till avskräckning. Den makt, den stat som faktiskt står för den här slutliga avskräckningsförmågan då om amerikanerna svänger och drar sig tillbaka. Så att Macron faktiskt pratar ju om den här ubåtsbasen vars namn jag nog inte vågar uttala, för jag kan inte franska. Men han pratar ju om avancerad avskräckning där faktiskt europeiska partner skulle få en större roll i hela det här samarbetet. Men fortsättningsvis, Frankrike behåller den här suveräna kontrollen över alla beslut som gäller de franska kärnvapnena. Så att då kan man ställa sig frågan, vad får Frankrike ut av det här? Man får ju helt klart ett ökat politiskt inflytande i Europa. Starkare Europa får, vi får en starkare sån här, åtminstone teoretiskt sett, strategisk militär autonomi. Vi kan så att säga förlita oss mindre på USA, mera på Europa och europeisk, eller det vill säga fransk förmåga. Det här är alltså nu ur ett franskt perspektiv, inte kanske ur mitt perspektiv. Men sen får Frankrike en väldigt central roll, för att då är det Frankrike i det här fallet som står för den här europeiska kontinentens stora avskräckningsförmåga. Så det är en bra fråga. Jag vet ju inte exakt här nu faktiskt att vad får Frankrike ut av det här, men det här är nu mina spekulationer i alla fall.
Det pågår jättemycket vapenskrammel just nu. Jag tänker liksom när Finland och Frankrike, för att nämna några, funderar på kärnvapen och lagstiftning kring det, och allt det här skramlande för med sig vissa historiska vingslag som jag kanske främst kopplar till kalla kriget. Albert, vad tycker du att det här säger om tiden just nu?
Om vi jämför med kalla kriget, så vi kan ju nog konstatera att vi befinner oss i ett kallt krig för tillfället också. Och kärnvapenarsenaler, även om de ligger i förvaring och vissa är många är operativt utplacerade. Det här förändras ju inte den praktiska sidan, den operativa sidan av kärnvapen. Det händer inte så stor förändring vare sig det är egentligen med tanke på antalet, vare sig det är fredstid här nu eller den här situationen som vi ändå befinner oss i, som är krigstid. Men vi diskuterar ju inte kärnvapenavskräckning då när det är lugnt runt hörnet och då när det är, så att säga, är fredstid och vi inte har upplevda hot. Som i början av 2000-talet till exempel, när relationerna till Ryssland upplevda i alla fall var förbättrade och så vidare och så vidare. Då när vi inte har ett upplevt hot vid dörren, så då diskuterar vi inte kärnvapen. Så det är ganska naturligt att det här med kärnvapen blossar upp igen då när vi faktiskt anser att vi har det finns en reell risk för direkt konflikt, mellanstatlig konflikt. Så jag ser det kanske inte sådär, ur ett historiskt perspektiv, så det är inte så konstigt att vi diskuterar kärnvapen nu. För att kärnvapen är och har ända sedan efter andra världskriget varit ett väldigt viktigt, centralt avskräckningsverktyg. Alltså kanske det ultimata avskräckningsverktyget som vi besitter. Så att, men jag personligen efterlyser nog, för jag upplever så som många andra säkerligen också, att vi rör oss mot, potentiellt mot mjukare kärnvapen linjedragningar i många länder. Och då tror jag, med tanke på den här diskussionen om förankring, även om kärnvapendiskussionen kanske inte alltid kan föras heller i den allmänna debatten, för vi pratar om sekretessklassade, avancerade system, problematiska sådana. Så jag tror att det skulle vara hälsosamt att föra en så aktiv diskussion så tidigt som möjligt inom samhället om de här sakerna. Att det inte kommer som överraskningsmoment när en lagstiftning ska bli verklighet. Jag tror nämligen att det är en bättre strategi det, långsiktigt sett, än att, för att det här är inte det första, eller det här är kanske det första stora kärnvapenbeslutet vi nu, den policyförändringen vi gör, men det kommer garanterat att komma flera också i framtiden, och då tror jag att den här förankringen nog blir viktig, för att det inte ska leda till meningsskiljaktigheter, splittringar mellan politiska partier, för att vi i Finland har varit rätt så bra på, åtminstone på elitnivå, att faktiskt ha uppnå någon form av konsensus och faktiskt vara rätt så samstämmiga överlag i säkerhetspolitiska frågor. Och det är ju inte bra om vi, våra åsikter går allt för mycket isär, speciellt när det kommer till massförstörelsevapen som det handlar om och potentiella existentiella hot. Så då tycker jag nog att vi bör, oberoende partifärg, oberoende om det är val på kommande eller ej, så ska det nog diskuteras så öppet som det är möjligt.
Tack för den här analysen, Albert.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Albert Weckman som forskare och undervisar i säkerhetspolitik och internationell politik vid Åbo Akademi. Ett nytt avsnitt av nyhetspodden det hittar du nästan varje vardagsmorgon på Yle Arenan. Lägg till oss i din lista och beställ på våra notiser i Arena-appen så missar du inga avsnitt. För slutmixardagens podd står Micke Andersén och Lukas Dahlström är producent.